Podplay.
Och nu har han ju råd faktiskt att anställa folk med knölpåkar som kan jaga politiska motståndare i gränderna
och film. Hota dem.
Och hota dem på riktigt, absolut.
Du lyssnar på Inaktuellt med komikern och beteendevetaren Svea Sigmund. Före detta polisen och ståupparen Hasse Brontén. Och Jonas Nilsson, radioprofil, periodare och hobbyhistoriker.
Välkommen till Inaktuellt, en del av den så kallade systemkollapsen. Här mansplainar vi, här kör vi konspirationsteorier och här granskar vi. Vi granskar makten som en spiselkrok rätt upp i stolgången. Hasse Brontén.
Ja, det gör vi. Det är ju vi satta att göra och det kommer vi göra ända fram till valet. Sen kanske vi inte blir återvalda och får lämna.
Mm-mm. En antidemokratisk tes som vi har närt här i många år. På tal om antidemokrati, de håller på för fullt nu. Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet.
Ja.
Vi sitter här en sketen måndag. Till dags dato så är 18 personer strukna från valbar plats för Vänsterpartiet på grund av ändra antisemitism eller att de är förintelseförnekare.
I media så är 18 sådana Hamas-anhängare lika med en pedo. SD hade ju en pedo. Det har ju fått mycket. Men det här,
var det en brandfackla man slängde in i myrstacken? För när pedofilen dök upp på högsta sverigedemokratiska nivå, helt plötsligt så allting handlar nu om antisemitismen inom Nooshi Dadgostars kommunistparti. Förlåt mig, Vänsterparti.
Hon försöker ducka det här lite grann. Ja. Jag såg att hon, nej men nu får ni lugna ner. Nej, jag tycker det är väldigt intressant. Och det är väl ganska tydligt att det kommer vara svårt att, de kan ju inte sitta i en regering. Nej men alltså för mig tycker jag det är helt sanslöst.
Tryck på knappen. Ren och skär valpropaganda från högertrollet Hasse Brontén.
Ja.
Nej men det är kul också. Nooshi Dadgostar, hon blir det är ju en politisk kris för henne, det här med att de jagar antisemiter. Tänkte att hon själv har jagat nazister och rasister i 20 år och så upptäcker de att de flesta av dem sitter i hennes eget parti då.
Måste vara jobbigt.
Och framförallt i Helsingborgs kommun som har nagelfarits. Och det här är ju, vi måste säga det på riktigt. Jag har inte försvarat kommunismen sedan februarirevolutionen, alltså den första revolutionen 1917, revolutionshistorisk referens. Och jag har inte försvarat kommunismen sedan de sköt arbetare i Ådalen 1931. Datum, Hasse?
Ingen aning.
Nej, spelar ingen roll. Ådalen 31 är ett begrepp i sig. Liksom.
Ja, det är det verkligen.
Och nu har ju, det är i Helsingborg och det är inte på någon högre nivå i alla fall. Men det är också märkligt att förintelseförnekare har verkat i Vänsterpartiets namn. Och det är ett flertal av dem som inte tar tillbaks det de har sagt liksom.
Jag såg också att de skulle göra en intervju med någon av dem där, kunde inte så bra svenska, så intervjun gjordes på arabiska.
Nej men herregud. Pratar man så dålig svenska kan man bli reporter på SVT. De kör ju också sånt alltså.
Får man stå vid en trafikerad väg.
SFI direktsändning, obs, internt skämt. Nej men det är så kul, hon blir upphunnen i Nooshi Dadgostar. Hon vill helst prata om sin egen politik, såklart liksom.
Ja, ja.
Hon kommer bli förmodligen, skulle jag tro, den första vänsterpartistiska ministern nu när sossarna vinner valet.
Nej
i höst.
Men ja, jag vet inte om de kan sätta dem i regeringen. Alltså där, jag är tveksam.
Din gissning är lika god som min gissning. Citat Thomas Quick vid själva förundersökningen när han vallades på Ivi Lappojaure där han hackade ihjäl, enligt uppgift då, holländska turister, två stycken i ett tält. Googla på det, Thomas Quick, Lappojaure incidenten.
Men Sosa, de vill vinna valet med på något sätt att säga att de ska samarbeta med, men de vill ju inte det, för de säger också att sen efter vi har vunnit, då är vi villiga att samarbeta med alla.
Exakt.
Och då vill de liksom samarbeta med dem som de hatar då innan valet och som ska liksom dra ner Sverige i träsket, va. Och då är man villig, alla, det inkluderar ju då SD, Moderaterna och så vidare. Så att ja, det är jäkla skumt
den
hela här upplägget alltså.
Den öppna dörrens politik. Jag pratar med Skarande R, för det här är en gammal DN-korrespondent som hade Skarande R. Han pratade om den öppna dörrens politik. Han ville redan på den tiden ha en samförståndsregering, bla bla bla. Men det var å andra sidan under andra världskriget, så det är väldigt länge sedan. Va?
Ja, det är ganska länge sedan.
Nooshi Dadgostar blir upphunnen i riksdagshuset. Det är ett helt följe med reportrar. Och jag tror att alla Israelvänner var där utom Aaron Flam och jagar henne om det här antisemitismen inom partiet. Och hon hittar en hiss. Man ser på filmen då som visades Aktuellt. Drevet förföljer henne. Hon flyr mot en hiss. Hissen öppnas. Då är den upptagen. Och på riktigt, inne i hissen så står Jimmy Åkesson på väg till något annat möte. Och står och flinar. För han ser och fattar. Nu går Drevet mot min arvfiende. Nooshi Dadgostar. Så det sista man ser, det är en leende Jimmy Åkesson på väg uppåt, rent bokstavligt kanske. Herregud.
Ja, vi får se.
Eller också skulle han ner till källan och bränna dumpen material för sin kollega där som åkte dit så jävligt.
Ja, det kanske han gjorde.
Ska vi börja med dumpen, Hasse, eller vill du berätta om din... Du var ju på filminspelning i helgen. Mm. Du fuskar ju som skådis för att dryga ut lönen för att ha kvar...
för att ha, stora pengar,
för att ha kvar din tolvrumsvåning i Djurgårdsstaden. Du är ju grå nu, Hasse. Askgrå. Du ser ut för fan som nästan som Silvia på 6 juni-firandet på Solidenscenen. Där hon stod bredvid flykting Chris O'Neill. Nej, men du är ju Kärtops George Clooney. Berätta, vad var det för en roll du gjorde i helgen?
Jag fick ju spela en farsa då som ska fylla 61. Och det är alltid kul att
fan,
spela
gammalt.
Någon som är lite äldre än själv. Och... spelar mot två jättetrevliga skådespelerskor då, som heter Selma och Isabel, som skulle spela mina döttrar. Och jag började komma dit till inspelningen, jättetrevligt team och allt sånt där med regissören och fotografer. Och,
var ska filmen visas?
Det ska skickas ut på lite olika filmfestivaler. Det är en kortfilm, ett drama då med en familj.
En utlandslansering, ungefär som Wehrmacht 1939.
Ungefär så. Jag börjar sätta mig att jag är lite törstig. Ta lite vatten där ur en kanna. Då kom hon, nej, och så dricker du där. Nej, det där är ju en vas. Då drog in mig lite så blomvatten det första jag gjorde, men det gick bra. Sen var det ju en scen då där jag ska sitta och prata med de här döttrarna, och så ska jag servera tårta. Och det är en sån här, ni vet, prinsesstårta, men som man kan köpa som fryst variant. Ja. Prinsess liksom sådär, som är lite glassvariant.
Fryst variant, jag har inte varit i en frysdisk på länge så att...
Hör borgarklassens diskreta charm, bourgeoisin. Frystårta, det var det enda vi fick hemma. Frysta Mariekex när man fyllde år. Frystårtan, det är den enskilt mest sålda tårtan i Sverige. Fryst prinsesstårta, en svensk klassiker.
Ja, verkligen. Och då är det en scen då, den här farsan då ska sitta och käka tårta och prata med sina döttrar. Ja, vi sitter ett tag, du vet, det ska ju filmas från höger och vänster och fram och tillbaka och allting. Du har alltså käkat upp halva själv.
Blir det inte klafffel då? Det måste ju se helt bizarrt ut.
Exakt, de hade ju fler tårtor i frysen då. Men jag käkade ena, så de fick ju vrida på den lite så att den kom... Men till slut, alltså sista tuggorna där kan jag säga, tryck i en halv prinsesstårta, då är man inte kaxig sen alltså.
Det är ett mellanmål hemma hos familjen Edvard Blom. Hur många omtagningar fick du göra i tårtscenen där du skulle äta tårta och vara lite passivt aggressiv mot dina vackra döttrar?
Ja, men det blev ju ganska många, men sen när vi vände liksom, kameran skulle filma deras reaktioner, då kunde jag ju fake äta tårta liksom. Mm. Då var inte jag i bild, men det var ju bara när man var i bild som man tvungen att äta. Men det blev ändå en halv sån här tårta. Jag kan säga, det var väl inte så jättegott på slutet.
Kolla på min vackra, sletna 61-åriga kropp. Jag borde ha fejkkäkat tårta ett helt liv, men jag har ju älskat tårta.
Ja, men vem gör inte det?
Vem äter inte Budapeststubbe till minne av Raoul Wallenbergs räddning med svenska skyddspass av judar i Budapest 1945. Det är därför man kallar den för Budapestbakelse.
Den är god. Lite maräng, va? Ja.
Vad sa du, Jeff, att det var klafffel? Vad är klafffel? Vet du vad, den här podden, det är inget jävla Södermalm, Bajen och rullad jävla hipstermössa. Den är för vanligt folk. Vad är klafffel?
Ja, det är enkelt, va?
Ja, men det är, om du tittar på en filmscen och så ser du till exempel att Hasse har en blå tröja på sig i hela scenen, förutom i en liten bild, då har han en vit tröja på sig.
Okej.
Okay. Då är det ett klafffel. Då är det någon som i garderoben eller kostymör som har missat att just det, i den här scenen ska Hasse ha en blå tröja på sig.
För Hasse har ju haft ett klafffel tidigare. Du har ju faktiskt på riktigt opererat hjärtat, och då var det ett klafffel du blev opererad för.
Ja, ett annat klafffel.
Exakt. Och vad hette världens mest kända fotbollstränare som hade ett klafffel också? Nottingham Forest legendariska tränare som 1979 vann Europacupen genom att slå Malmö med 1-0. Målskytt John Robertson i 26 minuter. Vad hette tränaren?
Ja.
Brian Clough. Alltså. Nej, men alltså. Ja.
Den borde man ha satt. Jag borde i alla fall ha gissat på efternamnet. Det borde jag gjort.
Den borde ha satt. Citat John Robertson. Han missade öppet mål från början. Vet du vad, här blev det så tyst och så jävla chantibelt så att jag saknar till och med Svea Sigmund.
Har du gått så långt?
Var är Svea ekonomi? Hon som bara sitter här för pengarna. Var är Svea ekonomi?
Ja, hon är på resande fot igen. Vi måste väl blipa ut om vi säger vart hon är någonstans.
Var är hon?
Hon är i...
Hon jobbar tv, va?
Ja, jobbar tv. Se till att det inte blir klafffel någonstans. Exakt. I Sverige.
På tal om klaffe, nu ska ju Hotell Romantik komma tillbaka. Det var ju nedlagt på grund av nedskärningar. Det här programmet där åldringar ligger och förhoppningsvis ska göka och utbyta de sista ljuva kroppsvätskorna med varandra. Folk i 70-årsåldern ligger och pippar i en reality-såpa som då SVT såklart. Detta fäste av demokrati och yttrandefrihet. Det är klart att de gör en såpa när gamlingar ska pippa. Nu kommer den tillbaks, Hotell Romantik. Och tror inte på fan, jag fick ett sms ifrån Jeff. Jonas, vad var du skrev? Du kan vara jävligt elak. Än har du chansen att bli tv-kändis. Ha? Jag har ju sökt som fluffer till Hotell Romantik.
Ja, men jag tror du skulle göra bättre framför kameran.
Öppna dammluckan, kärring. Jag ska ha oralsex.
På tal om tv, jag kommer ihåg att jag tipsade om en serie som jag tänkte, det här kommer Jonas och bara... Och då sa du, nej, det där jag har sett tillräckligt om det där.
Jävla hån.
Och den heter ju World War II. Och det var väl, är det Tom Hanks, va?
Ja, det är Tom Hanks.
Tom Hanks, har du kollat något på det eller?
Ja, jag råkar i ett förfluget ögonblick när vi går in i studion. Jag är glad i hågen, det är lite grann som att jag ska gå på Vimmerby marknad och få slåss med Bulten i Bo i Lönneberga. Mm. Jag går in i studion och jag känner när jag säger att det här borde inte ha sagt, för det här gör de här två jävla psykfallen content av. Jag råkar nämna den där tv-serien Tom Hanks World War II. Jävlar vad bra den är. Jag tror jag såg 6,5 timme i helgen.
Oh. Ja, men det var riktigt bra, eller?
Jag ställer mig upp här. Hej, jag heter Jonas. Välkommen till det här mötet. Det här är anonyma möpar. Jag har problem. Jag ser för mycket andra världskrigsdokumentärer på tv. Dessutom, nu har jag börjat hamna i ett riktigt svårt missbruk. Jag läser böcker om skiten också. Just nu läser jag Undergången, den som är boken som är baserad på den här fantastiska filmen. Jag läser också Under SS-flagg om svenska SS-män som stred. Vi hade 150 svenska politiska idioter som stred för SS på östfronten från 1941 till 1944. Vi har pratat om Gösta Persson, Kaspar Kryger, vi har pratat om Erik Wallini från Hägersten. Vi har pratat om folk som
Varför nämnde jag? Ja, men okej, det gillar den serien.
Jag skulle gärna, om det är okej, om vi får plats med någonting. Boktips, vad ska vi läsa i sommar i hängmuttan om andra världskriget?
Ja, det tycker jag vi ska ta. Ska vi ta det i ett annat avsnitt?
Vi tar det i ett avsnitt som inte sänds och klipps. Annars blir det lätt klafffel. Stumpen kommer nu, välkommen till din Aktuellt. Vi hade ett tema idag, Hasse. Vad var temat? Vi har två bra ljudklipp idag.
Men temat är väl män som gör bort sig lite grann, tycker jag.
Vi tänkte säga besserwissermän som drattar på arslet eller gör bort sig. Men vi behöver inte säga besserwissermän, för att i begreppet män så ingår det att man är en besserwisser, en mansplainer.
Absolut. Exakt.
Stumpen idag, ingen besserwisser men en fantastisk person. Min gamla mamma, Anita, hade tre underhållningsidoler kan man säga. Och ibland när man kom hem från plugget så gick grammofonen varm i vardagsrummet. Vi bodde ganska trångt, mamma hade grammofon i vardagsrummet. Vi hade också ett kök i hörnet på vardagsrummet. Men vi hade ju inte råd med... Men en vanlig arbetarfamilj i Vällingby, hyresrätterna, man hade ju inte råd med tak och väggar. Vi lagade mat hos en granne som hade fått lyxsanerat med kök. Det var fattigt som fan. På grammofonen spelade morsan ändra Elvis konsert från Hawaii, bland de sista han gör. Eller så spelar hon Ovan där med Jan Sparring, Jan Sparrings första LP. Eller så spelar hon en kille som har sin minnesdag idag. Han ligger begravd på Kungsbacka kyrkogård. Åker gärna förbi idag, tuta, hälsa från podden Inaktuellt. Lägg en liten blomma på den här killens grav. 15 år gammal, gick han till sjöss. Han var kocklärling ombord på MS Canada och sen på MS Annie Johnson. Han kliver av i New York. Han går in i en skivbutik och i skivbutiken får han höra Bobby Bear, legendarisk countryartist som har gjort Detroit Rock City och han är så legendarisk att jag kommer inte ihåg en låt.
Nej.
Så legendarisk. Vem pratar om Hasse? En person som blev nerpissad av Expressen de sista åren för de anklagade honom för att ha stulit amerikanska countrylåtar och hittat på egna historier runt om. Expressen hade en beef med den här stackars killen.
Nej, men jag tror du pratar om Alf Robertson.
Ja! Jag pratar alltid om Alf Robertson när jag får hålla på en stund. Det är hans minnesdag idag. Frid över hans minne. Sveriges absolut mest äkta och främsta outlaw country kille. Det här är Alf Robertson från en tv-inspelning. Och med anledning av att det var 6 juni, svenska flagans dag, och kungen stod med sin stelopererade joker till fru på Solliden-scenen och hyllade Sverige. Mitt land, inte mina politiker, min fana. Det här är Alf Robertson i podden Inaktuellt. Stumpen, mitt land, Alfs minnesdag.
Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten. Och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta friska västvind. Och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är Sommarhagens svängande trägrind. Och jag är Smålands skogbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen. Och jag är kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub och enkostressen. Och jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett.
Jag är Sverige. Jag är gängkriminalitet.
Jag är
jag är antisemitismen inom Vänsterpartiet. Jag är pedofiler i riksdagshuset. Jag är Hasse Brontén på en filminspelning. Han äter ihjäl sig på tårta. Det här är mitt land. Det här är mitt folk. Det här är mitt Sverige. Så jävla fint, eller hur?
Han har skön Reilands röst.
Ja, och vilka sköna gamla referenser. Det var ju värre än Tom Hanks och andra världskriget. Tore Skogman, TV1. Och Djurgården spelar hockey på Hovet. Djurgården spelar för fan på någon sjöis numera.
Nej, liksom. Nej, den spelar Globen.
Vi vänder på ett blad och ser framåt istället.
Yes, ska vi ta och lyssna på Ekdal, eller?
Ja, vi börjar med Lennart Ekdal. Det handlar om Nick Alinja-historien.
Ja, Gate.
Gate, exakt. Nick Alinja, stridbar högerdebattör, och han skulle vara med i ett nöjesprogram på SVT. Alltså ett riktigt nöjesprogram, inte hotellromantik där man ser halvdöda kroppar i livets slutskede utföra samlag på ett plåttak, utan... På riktigt, var skulle Nick Alinja vara med?
Han skulle vara med då i det här IFS, heter det, invandrare för svenskar, där de har en panel. Vi nämnde det lite som ett litet modernt prat i kvadrat.
Mm. Och det invandrare för svenskar, eller svenskar för, vad är det?
Är det invandrare för svenskar? Ja, det är ordlek på, ja,
fast jag tycker inte man ska säga det. Jag vill ha integration även i namnet.
Okay.
Svenskar för svenskar, invandrare för invandrare. Det roliga med programmet är ju lite grann som podden Inaktuellt var från början. Det var tänkt att det skulle vara kul och vara lite humor.
Ja, lite så. Då sitter ju folk i den här panelen då, eller de här kvadraten, och som har då någon form av invandrarbakgrund, och sen så skämtar man lite om invandrare och så vidare. Och sen står det väl någon svennebanan då och ska gissa om de säger rätt eller säger fel. Det kan bli bitvis ganska kul faktiskt.
Mm. Och det är han som blev, han som vann Förrädarna första året. Jag pratar inte om Ulf Kristersson, statsministern, inte den förrädaren. Men han som vann Förrädarna första året är väl programledare, va?
Ahmed Beran har hoppat av. Han är inte programledare längre. Utan han har gått till fyran, nu ska cashen in.
Hoppat av frivilligt eller hoppat av, fått sparken som Davva
från
podden?
Han har blivit headhuntad från fyran. Nu ska han leda något som heter The Challenge.
Okay.
Så nu lämnar han SVT. Och hänger på den kapitalistiska mörka sidan av medievärlden.
Ni kan klaga på kapitalismen, men utan pengar... Jag brukar ju citera Peter Wallenberg så här lite... Pengar är inte allt här i världen, men de är förbannat bra mot dåliga nerver. Är det sant att Ahmed Berant får tre gånger så mycket betalt för att gå till TV4 och Schibsted jämfört med att man skulle ha fått på SVT.
Det är mycket möjligt. Oh, det är mycket möjligt. Alltså det kan stämma.
Det är, alltså det är mer pengar än vad Jakob Ökvist la på nya fälgar till Audin. Så mycket pengar. Så mycket pengar. Fan. Ha en trevlig fälg.
Ja. Jo, men då var det ju så att när vissa då som skulle vara med i det här programmet, bland annat Julia Frändefors, fick reda, då hoppade de av helt enkelt. Så var en annan programledartjej och det blev jäkla hallabaloo. Jag vet inte vad det var som de tänkte var det värsta som skulle hända om de var med i samma program som den här killen.
De ville väl inte, vad heter det? De ville
förknippas.
Förknippas eller hamna i samma sammanhang som Nick Alinja, även om det var ett underhållningsprogram på SVT. Då kom det kritik från höger. Ni tål inte när någon bryter mot ert jävla vänsternarrativ. Ni tål inte Henrik Jönsson, ni tål inte Jan Emanuel, ni tål inte Aron Flam. De ser vi aldrig på SVT. Vi ser fan inte ens Marcus Birra för att han käkade en varmkorv för 10 år sedan med någon i Sverigedemokraterna. Ni tål inte det där, sa den högra sidan, bourgeoisien. Alltså pengafolkets sida. Wallenberg, Hasse Brontén, Frilans.
De onda.
De onda. Ja. Och vänstersidan sa, jo men det här är att gå över gränsen. Mm. Och det roliga nu i vår serie, besserwissermän som drattar rejält på arslet. Lennart Ekdal, denna person som är ungefär som jag, han har ingen aning om någonting, men han har fan en åsikt om exakt allting. Han fick ju först att Nick Alinja var någonting som han inte var, enligt uppgift. Så här lät det när Lennart Ekdal, som vanligt i TV4s panel om veckans snackisen, han ska berätta om det här med Nick Alinja och förklara för vanligt hyggligt folk som ligger bakus och tittar på tvn. Och så får han helt plötsligt påskrivet. Det står en tjej bredvid, hon heter Dana, och hon börjar ställa motfrågor till Lennart Ekdal. Och hör nu hur han direkt, först så kallar han en person, han anklagar en person för att ha hotat människor, men den direkt han får höra att någon har mer vetskap än honom, wow, så backar han. Den fege fan. Lennart Ekdal, ta din son ur landslaget i fotboll och dessutom stå för dina ord. Så här lät det när Lennart Ekdal drattade på arslet i TV4 igår.
Vad han sa, att upprätthålla åsiktsmångfald, det är ju ett argument för yttrandefriheten. Mm. Och det tycker jag är olämpligt och inte särskilt relevant när det gäller en person som har missbrukat yttrandefriheten genom att trakassera och hota människor och gå väldigt långt.
What?
Så det tycker jag är inget bra argument från SVTs sida. Sen måste man skilja på, det här är ju då ett program, jag har inte sett det, men det bygger på humor, det bygger på en lite skön stämning som man skapar. Då förstår jag verkligen de här som inte vill vara med. Det hade ju varit skillnad om det hade varit ett debattprogram där man ska trycka till någon. Men, då hade man ju gärna varit med om det hade varit en sån här person, men inte i ett mysprogram.
Men får jag fråga, hur har han hotat människor? Du sa det.
Ja, det är vad jag har läst.
Okej, okay, men läst var?
Ja, i alla i de tidningar som har tagit upp där, och det är ju stort sett alla.
Jag har verkligen inte sett någon sån information att han har hotat människor. Alltså i så fall så skulle han ju...
Backa Lennart, backa här.
Nej, men låt oss säga att han har betett sig ganska motbjudande.
Jaha, okej.
Okay. Det är en viss skillnad faktiskt.
Var har du läst det här? Jag har läst det i tidningar som har skrivit om det här. Nej, du har inte läst det i tidningar som inte har skrivit om det då? Och sen i en debatt, det är tydligen Lennart Ekdals version av en debatt är där man ska sätta dit varann. Ska man inte komma fram till någonting i en debatt som i podden är aktuellt? Värdig grund, värdig gemenskap, styrkekram, bla bla bla.
Hitta lösningar, knyta upp knutar.
Det här är lite kul faktiskt. Och hör att han säger, han har hotat folk. Han backar liksom direkt. Och det har inte ingen har ju setts backa så snabbt för någonting som SVTs ledning, som nu lyfter. De tänker ju inte sända programmet som är inspelat.
Ska de inte?
Med Nick Alinja. Nej, det är det allra senaste. Kolla på min källa på det här. Flashback. Programmet där Nick Alinja är med i Svenska för invandrare, eller Invandrare för svenska, eller vad fan det heter.
Ingen kan vara gladare än Nick själv. Han har ju fått otrolig uppmärksamhet för det här. Han har säkert fått fler följare och så vidare och så vidare. Alltså, och nu har kunde de inte bara varit i det här programmet med honom. Ingen hade brytt sig överhuvudtaget.
Och nu har han ju råd faktiskt att anställa folk med knölpåkar som kan jaga politiska motståndare i gränderna
och film. Hota dem.
Och hota dem på riktigt, absolut. Det är kul också att SVTs värdegrund och sånt där, han har vad han säger på slutet, Lennart Ekdahl? Det är inte SVT, men han talar i TV4 som en fri röst, absolut. Han säger någonting om att han har motbjudande åsikter.
Han har betett sig motbjudande.
Det har han gjort, ja. Mm. Och det hade ju inte Gina Dirawi som anklagades för antisemitism när hon ledde SVTs jävla Mello! Fy fan alltså.
Men det är också starkt.
Gina Dirawi, hon går bara ofta hos plastikkliniken när man finns med i SVT. Vad har hon gjort för ont för att nämna sin här podden?
Ja, verkligen.
Nej, jag vet inte, men det är ju som, det är också kul att Lennart Ekdahl är, nu har jag inte jag sett programmet själv. Nej. Men det ska vara lite skön stämning och lite kul. Ja.
Och jag måste erkänna, här gör jag en Lennart Ekdahl. Jag har ingen son som ska spela i landslaget, alltså Hjalmar Ekdahl. Jag måste bara säga, jag har ju naturligtvis inte själv sett den här TV4-panelen. Det här är en reel jag får mig tillskickad av en kille som heter Tobias som försörjer oss med content. Så det här lilla klippet, det var det enda han skickade. Jag har naturligtvis själv inte sett det här programmet, men jag tycker ändå att det är ganska motbjudande faktiskt.
Lennart Ekdahl playbook.
Exakt. Vi har ett klipp till. Mm. Mäktiga män som drattar på arslet. Vem är Sveriges främsta politiska skjutjärnsjournalist? Vem kan ställa...
Han är Jan Marcus Oskarsson.
Ja,
han tog i vägen då? Vad är han?
Han har ju huvudrollen i en Kasper-teaterföreställning. Han spelar Harlekin. Det är han. Nej, men han är på TV4. Marcus förklarar. Det visar sig att han har röstat på KD, men det är ju ändå lite oberoende tycker jag, för fan. Va? Push in the bush. Det är roligt. Riktiga skjutjärnsreportrar, politiska, de finns utomlands. Det fanns i USA innan han Trump hotade att släcka ner hela ABC och 60 Minutes. Det finns i Storbritannien. Här är en kille som är verkligen modig, som inte ger upp när politikerna försöker slingra sig. Här har han fått ett högdjur i hoven, en person som verkligen ska gå till spillrorna. Det handlar om det här med Henry Novakgate.
Mm, okay.
Vad är Henry Novakgate?
Det är en stackars 18-årig kille då som blir knivhuggen, tror jag, 5 gånger till döds tyvärr. Han ligger och förblöder när polisen kommer till plats. Han har själv ringt till polisen. Kommer dit, säger det, can't breathe, vi känner igen de orden då, men han ligger
och citerar George Floyd.
Ja, precis. Men samtidigt så är det då förövaren står bredvid och säger att nej, men jag har blivit utsatt för rasism.
Omvänd rasism, alltså en sik, inte en torsk utan en sik, en rökt sik, det brann ju också. Han har blivit utsatt för omvänd, han är utsatt för rasism. Hur fan?
Han är utsatt för rasism. Den här Henry Novak är då en vit brittisk ung man, och då säger han så här: I've been stabbed. Och det här har ju då filmats, och varpå då polisen säger I don't think so, mate. De bojar honom medan han ligger och dör, och går mer då på den här rasismanklagelsen istället för att undersöka om det inte är så att han har blivit utsatt då för dödligt våld. Så dör han ju, och det här har ju blivit oerhört uppmärksammat, därför när en annan person då sa I can't breathe, Floyd, så gick ju folk ner på knä, det gick ju, kom ju över hit, det var ju protester, det var BLM och så vidare och så vidare. Ingen har gått ner på knä för Henry Novak, och då tycker man här, vad är det för hyckleri? Och det är ju någonting som är skevt i världen faktiskt.
När brittiska polisen, Hampshire som är grevskapet där Southampton ligger, där utspelas i Southampton, och det här är förra året, nu har dom fallit. Han blev dömd till ett långt, långt fängelsestraff, den här sikiska killen som fälldes för mord. Varför nämner du att han är sik? Ja, det har med hela ärendet att göra.
Ja.
Och sen säger då människor att vi ska inte politisera det här, vi ska inte göra politik av det här, för att då blir det oroligt i England, bla bla bla. Och med anledning av att England har en historia av att man skyddar etniska minoriteter som uppför sig illa i individuella fall, såklart, därför att det skulle annars kunna gynna mörka krafter och skapa rasism. Det finns ju pedofilnätverk som avslöjats i norra England som nästan uteslutande innehöll män av pakistanskt ursprung. Mm. Och där tystade man ner därför att det skulle orsaka sånt jävla liv på den brittiska majoritetsbefolkningen. Hur som helst, Henry Novak, Keir Starmer, premiärministern i England, sa vi kommer inte ta ett knä för det här, därför att det är en viss skillnad. Han blev mördad av en antagonist på stan, den här Henry Novak, George Floyd, som då var det här fallet. Han blev mördad av den amerikanska statens utövare av våldskapital, det vill säga en amerikansk snut.
Ja, så men det... poliserna här hade ju, det är inte så att poliserna mördade Henry Novak på något sätt, men det beteendet som han uppvisade är ju också det här skeva fokusförflyttningen kring liksom att gå direkt på att oj, rasism, vi måste verkligen ta tag i rasism, det är viktigt. Knivhuggen, I don't think so mate. Mm. Hur man har behandlat det här, och det är det som har kommit upp till diskussion såklart.
Rasistanklagelsen blev primär. Knivhuggningen mot vem det än är blev sekundär. Det är vad man har klagat på. Därför fick den här polischefen i Hampshire då avgå, bla bla bla. Mm. Hade aldrig hänt i Sverige. I Sverige hade man sagt, vi ska titta över våra rutiner och sånt här ska ju inte få hända. Men i England, där får man avgå. Sen hamnade då ett riktigt högdjur i fångsthoven hos Nick Ferrari. Nick Ferrari leder Englands största morgonshow i radio på en station som heter LBC. Det är bara talk radio. Man slipper massa dålig jävla amerikansk och engelsk rockmusik från 70-talet som man får stå ut med på rockklassiker. Han får Englands utrikesminister David Lammy komma till studion och är inte beredd på att få frågan. Skulle du kunna ta ett knä, take a knee, som ni i Labour-partiet gjorde för George Floyd i USA? Varför tar ni inte ett take a knee för den här killen Henry Novak? David Lammy i studion, han är inte alls beredd på den här frågan. Och hör hur Nick Ferrari liksom inte ger sig när han inte får ett svar. Han fortsätter och fortsätter. Det kallas för följdfrågor. Börja gärna använda det inom svensk feg journalistik. Hör på ett utmärkt exempel på en granskande journalist som verkligen nailar maktens människor. I det här fallet David Lammy, utrikesminister i Storbritannien, och hans syn på att han inte vill politisera, han vill inte gå ner på knä för Henry Novak.
Some commentators are suggesting this is a take the knee for Henry Novak moment. Would you take the knee for Mr. Novak?
I think to honor what that
was family, a yes or no, Mr. Lammy? Would you take the knee for Henry Novak?
I think no, because look, I don't think that the family are asking for symbolism. They're asking for genuine common sense policing, and for them, they want to see a reduction in knife crime. And of course, they're concerned about some of the policing that they saw.
So you
on this
agree,
occasion.
Taking the knee is mere symbolism, isn't it? Really, it was a bit of a charade at times.
That was a moment back then when we were still in the pandemic. This is today. This is this particular incident in our country that's heartrending.
David Lammy skyller här på, hoppla, pandemin. Varför tog ni ett knä för George Floyd? Ni skulle ju inte politisera. Det var under pandemin.
Och som om det inte var symbolism om någonting.
Det är min springande punkt hos gynekologen. Min springande G-punkt. Det är precis vad det handlar om. En sak åt ena hållet, en annan sak åt andra hållet. Two-tier policing. Oh. Polisverksamheten och framförallt den politiska verksamheten går i två riktningar. Har du sett detta i Sverige, Lennart Ekdahl?
Men jag undrar varför han inte bara kan säga så här, yes, I could liksom take a knee. Vad skulle vara problemet att liksom kunna, vad skulle han politiskt riskera om han gjorde det? Jag förstår inte det.
Det här var igår morse. Dagen innan, alltså under helgen, så har hans chef, det vill säga Labours ledare och premiärminister av Storbritannien, några veckor till i alla fall. Han har dagen innan sagt att nej, vi tar inget knä för det här. Vi ska inte politisera det här. Det är därför David Lammy inte är ett jävla dugg beredd på att han får den frågan när han kommer till Nick Ferrari i ett helt annat sammanhang. Och han säger ju, han kan ju inte säga nu, jag kan ta ett knä för honom. För Keir Starmer, hans chef, har ju sagt nej, vi gör inte det dagen efter.
Okay. Mm.
Men det är ju också spännande det där med symbolismen också, för att det Take a Knee kom ju 2016 av han Colin Kaepernick, amerikansk fotbollsspelare som liksom stod på knä under nationalsången, amerikanska nationalsången, inför amerikanska fotbollsmatcher.
Ja, och det var ju avhängigt av att han ville ta avstånd från den amerikanska institutionaliserade rasismen som han hävdar fanns. Och han blev ju en hjälte bland svarta amerikaner.
Exakt, och det togs ju upp sen då 2020 efter George Floyd. Och jag tycker att det är spännande att den typen av symbolism kan leva vidare men sen då förflytta, att man märkte att här är någon som faktiskt gör någonting utifrån liksom sin plats i samhället.
Sin och sen egen övertygelse, på samma sätt som att Julia Frändfors nu absolut hoppar av därför att det kommer in en person i hennes jävla tv-tramsprogram som har borgerliga åsikter.
Och sen då att det blir politik, men då märker man också att de står ju inte Nej. Bakom det. De har ju ingen grund i det. Att så här, ja, det är klart jag kan göra det. Eller vänta nu, vad betyder det här egentligen?
Tack, jag vet. Jag svenska politiker som tar tag i de stora samhällsproblemen. Som till exempel det här med att sänka kollektivtrafikpriserna ett halvår innan valet till hälften.
Eller att vi ska få gå på systemet när vi är 18.
Alltså det är att vara visionär. När Moderaterna och Tidögänget går ut med...
Det är viktigt
med,
för landet.
Ja, vi går alltså ut med att vi ska sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år, och så tycker många, men det är lite grann så, lite för mycket sånt där. Fortfarande kommer energidrycks åldersgränsen vara 15 år. Folk som kan ska åka in i fängelse, det kan vara 13 år. Mm. Det blir ju upp till 13 med Ulf Elling för fan på C-flyget på Kumla.
Hallå alla, både Hasse, Jonas och Jeff, men såklart främst alla inaktuellt lyssnare. Jag är inte med på plats idag, men jag är med i anden. Det är jag alltid. Även när du gör saker som du inte tänker att du vill att någon ska se. Då är jag där ändå och känner in din energi. Jag har ju tänkt på massa knäppa saker trots att jag inte sa dem rakt ut i studion just idag. Och det är ju bland annat allting som Kronofogden kan beslagta och sen sälja vidare. Och här så skulle jag jättegärna vilja att du som lyssnar, du skriver in vad du tänker att Kronofogden borde göra med saker som har kommit in. Det var nämligen nyligen så att en sexdocka beslagtogs av Kronofogden och skulle sen säljas vidare. Och den hade flera finesser, bland annat att man kunde sätta igång värme i den. Budet var 20 000, men det fick de inte, utan den såldes för 10 000. Och så tänker man, fan vad äckligt med en sexdocka, en begagnad som man ska sälja. Men den var inte begagnad, den var faktiskt helt ny. Och personerna från Kronofogden, de plockade ut den. Och då undrar man ju såklart, är det någon som jobbar på Kronofogden som då har behövt testa den här för att se att den verkligen håller? Och man tänker, hur går de igenom om saker funkar? Är det någon som provskjuter gevären? Är det någon som doftar på alla ljus? Är det någon som testar olika storlekar på Louis Vuitton-skärp för att se om de verkar äkta eller inte? Jag skulle vilja höra vad du som lyssnar tycker vore det knäppaste att beslagta, men som du ändå skulle kunna buda på. Vi ses på torsdag och vi hörs på Instagram. Hej då! Svea från
hemlig ort! Ta en banan, alltså, för fan.
Ja, jag vill ha en banan.
Dra en rolig historia. Vad är klockan, Jeff? Jag måste dra.
Ja, vi drar.
Jag ska iväg med lilla Millie till...
Nej, men vad är det nu då? Det var tandläkaren, och vad är det nu? Svansdoktorn. Men ni kollar upp varenda del. Finns det någon sån? Nej, jag vet inte.
Svansdoktorn, det heter jag på Grindr.
Tack för
jag kan en rolig historia om hundar förresten. Vilken vacker hund ni har. Är det en fågelhund? Ja, absolut. Visst är det det. En ganska ovanlig ras. Hur kunde du se att det var en fågelhund? Jag såg äggen under svansen. Klipp in ett skratt där. Nej, men vi ska till Millie och vi ska till tandläkaren igen i Märsta. Och så säger hon så här förra gången jag var där. Kostnadsförslag. Ja, det kommer hamna någonstans. Det brukar inte bli så mycket. Men någonstans mellan 9 och 14 000.
Men ska hon få tandställning?
Exakt. Lånar du för Kristerssons gamla
på tandställning. På sådana Anna Boktänder liksom. På en Pomeranian.
Du, jag tar ett knä för alla vovar faktiskt. Hon har ju bytt knäled också, Millie. Gjorde vi Danderyd, 8000 spänn åt helvete. Men det gick på självrisk. Och det är oturligt här också att självriskperioden, sa Mikaela, den gick ut 1 juni. Så nu ringer varenda jävla korrupt veterinär av sig. Du, jag tänkte på tandställning, bla bla bla. Nej, för jävligt. Vi börjar runda av. Jag ska bara skicka en hälsning till en kille som hälsade till mig. Min gamla svärfar George, Georgie Boy, hade stor 80-årsfest ute i Haninge i helgen. Alla var där, min exfru med sin nya man, den där rörmokaren som bodde på Bajen.
Vilket nedköp.
Nej, det var inget nedköp. Vi vann derbyt med 2-1 mot Bajen. Alla var där och jag borde varit där när George, min gamla svärfar, en jävligt bra kille, fyllde 80 bast. Han hade lämnat rollatorn hemma, han ville se ung och pigg ut, ungefär som Joe Biden sista månaderna i Vita huset. På den festen så möter min son Erik en kille som heter Philip Sabanore. Han följer podden slaviskt. Han har inte riktigt åldern inne för att se dig på Norra Brunn. Men Philip Sabanore som följer podden har en dröm om att du, att han en gång ska få se dig på Norra Brunn.
Ja, det är inte så svårt att uppfylla.
Och att det ska vara roligt att se dig på
ja, då blir det fan värre. Då blir det värre.
Kan vi gå ut på en låt för Filip Saban och det som följer podden slaviskt, och han tycker podden med Jeff Keff ABF och Svea Sigmund, podden är bättre än någonsin. 500 avsnitt, och följ oss gärna. Kör din rant nu.
Ja, inaktuellt podd. Vi ska bli 15 000 innan Millie har Anna Boktänder.
Det är alltså, det är alltså fler, vi ska alltså få fler följare än vad det finns antisemiter i Vänsterpartiet.
Det hoppas jag.
Det hoppas jag. Vi går ut på en bra låt, den här för Filip Saban. Tack för support. Du har följt oss.
Ja, tack.
Och, vi går ut på en lämplig låt. 6 juni var det i helgen, och det var riktigt härligt att se de livblå livdragonerna i 1895 års uniformer som red framför.
Det har jag gjort. Jag gjorde ju lumpen där, livgardesdragoner.
Är det sant?
Ja.
Var inte du militärpolis, Hasse? Är du den typen?
Vi var både och.
Både och? Mm. Herregud.
Militärer och poliser.
Ja. Exakt. För militären och för militärens tänder. Den här låten går vi ut på. Tack för att du lyssnar på podden Inaktuellt. Rolling free, rolling free, rolling free. Just the sun and the wind and the road and me. I don't want to be tied to a load that I can't carry over the road. Just want to hear that thunder roar on trails that ain't been rode before. Don't put no chains on me, I'm rolling free. Now I'm not worried about who I am, 'cause frankly I don't give a damn, long as I can be where I want to be and doing what I want to do. And if it's all the same to you, what I want to be is rolling free. Rolling free, rolling free, rolling free. Just the sun and the wind and the road and me. I don't want to be tied to a load that I can't carry over the road. Just want to hear that thunder roar on trails that ain't been rode before. Don't put no chains on me, I'm rolling free.
En del av